It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Här följer en intervju med Björn Ulvaeus som jag gjorde på Grand Travel Award på Grand Hotels stora scen i Vinterträdgården. Det blir frågor om allt från hur det var att växa upp i Västervik till hur man kommer på ABBA Voyage, ja, till varför han driver ett antal hotell, cirkus i Stockholm, ABBA-museet och Space och en hel del annat. Är du intresserad av reseindustrin så ska du lyssna. Är du intresserad av musik, ja, då ska du också lyssna, men det blir inte en musikintervju. Bandet rullar.
Tjena.
Varmt välkommen till Grand Travel Award.
Tackar.
Du är ju mest känd för att vara en artist och en entertainer och låtskrivare, men nu är du här i egenskap av reseindustrirepresentant.
Ja.
Hur känns det?
Artist, jag vet inte, det var... Sista gången jag stod på scenen som artist var faktiskt, jag tänker efter det här, början på 1982. Så att, ja.
Men låtskrivare kan vi väl säga.
Låtskrivare definitivt, ja.
Du, men hur känns det då att vara representant för reseindustrin här?
Ja, alltså det är en ganska naturligt när man skapar innehåll. Man skapar... innehåll inom musik och underhållning, att man också blir liksom en del av reseindustrin. Därför att man är alltid beroende av att folk kommer inresande för att titta på det som man har gjort. Så det lever ju liksom i en organiskt förhållande till reseindustrin på det sättet.
Jag tänkte vi skulle börja med och prata om var allting började. Du ser bilden där fram också.
Ja.
Det är en liten... håla, vet inte om jag vågar säga, men...
Ja, det får du säga.
Det är Västervik. Det var där Västervik. Din karriär började, i reseindustrin, före du blev musiker.
Nu vet jag inte vad du syftar på. Vi har inte snackat innan så här riktigt om vad frågorna skulle bli.
Men du jobbade på hotellet, kan vi...
Ja, ja, så.
Det var det, så jag menar.
Nu förstår jag.
Men var det inte så, eller?
Just det.
Jag har försökt läsa på lite.
Jag jobbade som springpojke på ett hotell i Västervik, det stämmer. Och det hotellet hade en, dels ett sånt här vanligt stadshotell, men också ett litet en sommarrestaurang som låg en bit därifrån.
Jag tror,
och är det... det är den vi ska prata om.
Där
ligger
ja.
Den. Den har brunnit, den brann. Och så byggde de en ny. Som var så förskräcklig ut, tyckte jag. Och så för ett antal år sedan så hade jag lite grann involverade mig i fastighetsbranschen. Och jag hade en kille som jag jobbade med. Jag sa till honom, du skulle inte kunna göra någonting i min gamla hemstad Västervik. Och då rev vi det som kom istället för den där. Och nu så är min dotter Anna som driver familjeföretaget Slottholmen i Västervik. Och det hade jag ju aldrig kunnat ana att jag skulle återvända dit på det sättet som jag gjorde. Men
kan vi inte, vi kommer till hotellet. Men jag tänkte, ja. Hur var det då att jobba som nisse på hotellet på 60-talet?
Det var ju vidare kul jobb. Ägaren till det här hotellet, han bodde på själva hotellet. Och på somrarna så skickade han efter mat från sommarrestaurangen. Och jag hade en sån där paketcykel. Och då åkte jag hämta käk åt honom. Och det var, jag svär på det, alltså 90% pyttipanna. Och han lämnade alltid, han ställde ut brickan när han hade käkat färdigt utanför dörren. Och en en kille på, vad var jag, 11-12 år. Det är klart man smakar av det där. Men annars, det var inget intressant jobb, det kan jag säga direkt. Men jag stod till och med i disken där och diskade tillsammans med, på den tiden, italienska invandrare. Så där lärde jag mig en del.
Du, så blev det, du tjänade lite pengar och du fick köpa en gitarr och så blev det här bandet då, West Bay Singers heter de väl?
Just det, vi kallade oss för West Bay Singers. Och vi var en hobbyorkester som under gymnasiet. Vi ägnade all tid åt att repa och spela amerikanska folklåtar och engelska. Och sen alldeles när vi skulle ta studenten, så det året hade vi sagt att nu lägger vi ner det här. Då skickade min mamma in att vi ville vara med i en amatörtävling. Och den gick på radio och tv och vi var med där. Och så blev vi upptäckta av Stickan Andersson. Han kom nedåkande till Västervik i en sån här P1800 från Stockholm och imponerade på landsortsgrabbarna något enormt. Jag kommer ihåg att vi satt i mitt pojkrum, alla familjer och samlade runt, och han pratade vitt och brett om hur det skulle bli. Och vi tänkte, vad fan, han erbjöd 3% royalty. Och vi tänkte, vad fan, är det här bra eller är det så här det är? Och vi säger en hel del, när den enda referens vi kunde tänka oss att rådfråga, det var tanten i skivaffären. Och vi gick till henne och frågade, är 3% bra? Ja. Men det blev han i alla fall, och sen blev vi ju upptäckta. Vi hade en hit med en sång som heter Jag väntar vid min mila av Dan Andersson. Så det var så det började.
Och så turnerar du som en väldigt mycket över hela Sverige.
Ja.
Och då tänker jag, vi tittar här på ett hotellrum här. Hur ska ett hotellrum se ut, tycker du, när man turnerar? Hur såg det ut på 60-talet? Hur ser det ut idag?
Stadshotellen runt landet på den tiden, och maten. Det är inte klokt vilket uppsving det har blivit. Det blev ju liksom korv hela tiden. Men sen dess har jag bott i många hotellrum och jag vet ju precis hur jag vill ha det. Och de små detaljer, när man märker att folk har liksom ägnat tid åt detaljer, att allting genomsyra kvalitet. Som jag var på ett hotell nyligen i Köpenhamn som hette Villa Copenhagen. Och där man liksom badrocken, exakt rätt kvalitet på frottén, handdukarna rätt, märkena på tvålar och allting. Precis allt är rätt och då är det underbart. Men det är svårt att uppnå.
Det är svårt att uppnå. Jag har varit där på Villa Copenhagen. Det är fantastiskt bra. Du, jag tänker, vi för oss framåt här. Nu, du äger ju 3 hotell. Har jag räknat rätt nu, eller? Pophouse, Hasselbacken och Västervik.
Ja, just det.
Ja. Varför har du landat på Djurgården?
Ja, det var så att jag... Vi hade lovat Stockholms stad att det skulle bli ett museum, ABBA-museum i Stockholm. Efter de övertalade oss till det, då var inte speciellt förtjusta i det. Men så plötsligt så hade de hittat platsen för det, och det var på Djurgården. Och då tänkte jag, fan, jag kan ju inte gå förbi där med mina ungar om barnbarn och sådär, om det är ett medelmåttigt, litet halvtrist museum. Så jag var tvungen att blanda mig i det, och då gjorde jag ABBA The Museum där. Men det var så långt mina planer gick. Men då ringde Conny Jonsson, founder och ordförande för EQT. Han ringde till mig och sa, du ska inte vi köpa den här fastigheten ihop? Och han var så, vi kom så bra överens att yes, så blev det. Och sen blev huset Next Door till salu och sen var det cirkus och så logiskt sen Hasselbacken. Så det var så det liksom bara hände.
Jag tänkte vi skulle bara stanna lite vid ABBA-museet. Mm. För att då får man ju lyssna i hörlurar när du berättar när du träffade din första fru och hur nervös du var och så. Och, alltså, det är ju så fruktansvärt. Berätta lite om det.
När jag träffade min första fru.
Ja, men alltså du berättar ju när man är på museet så berättar du det, alltså hela upplevelsen med museum är ju väldigt intim.
Ja,
om jag säger så då.
Nu kommer inte jag riktigt ihåg vad jag säger på den.
Men hur tänkte du?
Jag blev förälskad i henne när jag hörde hennes röst. De andra grabbarna i West Bay Singers, sedermera Hotenay Singers, svär på att det var så. Jag hörde hennes första singel på radion och sen träffade jag henne när vi turnerade och så träffades vi och ja, visst var det nervöst men
hela upplevelsen av museet är ju väldigt personlig, alltså ja. Man ser köket som ni bodde i och så. Först en kontrollfråga, det sägs att ingenting var sparat så ni var tvungna att köpa in allting igen.
Nej, det fanns ju lite gitarrer och lite instrument och sånt där. Och sen med åren så har ju folk liksom skickat in saker som har haft med oss att göra från olika håll ute i världen. Så att det är mycket där som är absolut äkta så här som man kan ta på. Men jag ville att det skulle bli ett museum som var väldigt nära och väldigt, väldigt jordnära för att liksom visa på. Speciellt för utländska turister som inte riktigt fattar liksom de små omständigheterna som vi kom ifrån. Och där allting började, för det var ju så liksom West Bay Singers och sen så blev det vad det blev. Och det är det som är kul för de som kommer till museet och ser att det var så här det började.
Du, det som ni har här på, det kallas för Pophouse. Vad är det?
Det är ett företag som ägnar sig numera åt att utveckla sångkataloger och köpa sångkataloger och utveckla dem. Lite grann med samma idé som vi har gjort med ABBA-katalogen genom åren, genom att olika aktiviteter och typ Offspin som Mamma Mia-musikalen, Mamma Mia The Party och nu senast Voyage. Så Pophouse in essence håller på med sånt nu.
Var kommer det sluta?
Ja, det vet ju inte jag. Jag blir 78 i april, så att sluta kommer du göra. Men jag tror att jag kommer att skriva låtar ända in i slutet. För det är liksom det som man återvänder till som är det roligaste.
Du, en grej som du kör här på cirkus, det är Pippi.
Ja.
Vad jag förstår så sa Astrid Lindgren till dig att du var som Emil i Lönneberga. Har jag rätt eller fel?
Ja, hon sa det en gång. För hon växte ju upp i Vimmerby och jag i Västervik och det är bara 7 mil mellan dem. Så vi är båda smålänningar. Och jag träffade henne några gånger. Hon är en fantastisk person. Hon utstrålade sån vishet och humor och värme. Och jag beundrade henne så mycket. Till och med så att alldeles när jag var i början av min karriär så var det en veckotidning, jag tror att det var Allers, som hade en artikelserie där en ung up-and-coming artist fick önska sig att träffa någon nu levande berömd svensk. Och jag valde Astrid Lindgren. Och jag fick träffa henne. Hon sa inte ja direkt tydligen, men efter ett tag. Och så åt vi lunch på en restaurang i Gamla stan. Det var helt fantastiskt. Så ja, det var min relation till henne.
Men visste hon om att ni skulle göra den här eller det kom senare?
Nej, det kom långt senare. Det kom när vi... Cirkusteatern har ju alltid varit stängd under sommarmånaderna. Och då, nu när idén kom, det var runt 2017 eller 18 eller något sånt, då var ju liksom, besöktes ju Djurgården på somrarna av en enorm massa människor. Och jag tänkte att vad fan, vad dumt att det står mörkt här. Varför hittar vi inte på någonting som skulle kunna tilltala de här familjerna som kommer? Och då var ju en av, att hitta på någonting runt någon av Astrids figurer var liksom det första som man kom att tänka på. Och faktum är att det finns ett kapitel i den första boken om Pippi som heter Pippi på cirkus. Så det var ju liksom, när poletten trillade ner var det ganska självklart. Men det var inte lätt, för att min vision var att integrera liksom det musikaliska musical-idiomet med cirkus, så att cirkusartisterna skulle vara med i den här musikalen. Och de är ju vana vid bara att bli presenterade, så kommer de in och gör sin grej och så går de ut. Men i det här fallet skulle de vara med i handlingen och sjunga och skådespela. Men det gick till slut, så vi öppnade ju förra året, om än lite sent.
Och den kommer gå varje sommar nu framöver, eller?
Ja, nu sätter vi igång den 15 juni igen och kör i 2 månader. Och sen tänker jag med den som en återkommande grej på cirkus varje sommar. Och den har ju rönt intresse också utomlands. Så att Tyskland exempelvis pratar vi med.
Nu blir det som en liten övergång här då till ett annat projekt som du håller på med. Nämligen i London så har du också någonting på gång här, ABBA Voyage. Vad är det för någonting?
Det vet väl alla vid det här laget, va?
Det är lite obegripligt ändå på något sätt.
Ja, har du sett det?
Nej, jag har inte sett det.
Nej, okej.
Men jag har förstått att det är väldigt roligt och så. Jag är väldigt sugen. Jag ska åka till London om en månad, så att jag tänker pricka in det då.
Ja.
Det finns biljetter alltså.
Nej, vi fattar inte riktigt vad det är som har hänt, för det är en sån våldsam hit som ingen har upplevt nästan. Men det är ju alltså avatarer, för finns inget bättre ord egentligen. Kopior av oss när vi var från 1979-80 någonstans. Och en konsert med oss där vi på 1,5 timme ungefär. Och det är det. Men, och sen har vi byggt en arena då i Stratford utanför London som tar in 3000 personer varje kväll. Och det förunderliga är att dels att det säljs så mycket biljetter, men också att människor som kommer dit, de vet ju inte vad det är de ska utsättas för. Men det finns inte någon som jag har talat med som inte just grips av att de vet att det är film, att det är skärmar. Men ändå vet de inte det. Ändå, vad fan, de är ju där. Nej, det vet jag att de inte är. Jo, men det är de ju. Så det är den reaktionen, och en våldsam känslomässig reaktion hos folk. Så det är underbart att se när man, jag har varit där några gånger. Men man måste se det för att förstå vad det är. Men vi firar ju 1-årsjubileum i slutet av maj. Och vi ligger väl på en kapacitet av 98,5% eller något liknande.
Men ska det bli fler? Ska ni flytta runt? Kommer det till cirkus? Vad tänker du ska hända? De var väldigt glada. Jag var ju på konsulatet där. De var ju extremt tacksamma att du hade valt att starta det i London.
Ja.
Du startat i Las Vegas eller på andra ställen här i Stockholm också. Vad är planen fram? Har du någon plan som du vill berätta om, eller?
Ja, det kräver ju liksom att det måste gå ett antal år, vilket gör att det måste finnas publikunderlag runt omkring där man gör det. Så vi har tittat lite runt och vi har fått mycket intressant och entusiastiskt erbjudande från Singapore. Så nästa arena, det blir en replika då. Den blir förmodligen i Singapore. Och sen är ju Las Vegas också på...
Det är på kartan.
På kartan. Men det måste vara något sånt ställe, där en hubb eller något, där folk reser där hela tiden, tillströmmande människor. Så Stockholm är ju för liten bas för det, tyvärr.
Jag tänkte jag skulle ställa, jag måste ställa en ABBA-fråga. Det känns som att när ni startade ABBA så var, som jag har en bild av rockmusik, så var, gick det ut på att man ska åka runt på scener och få många tjejer och det ska, publiken ska skrika. Mm. Men ABBA verkar skapats av att ni skulle skriva låtar och stanna hemma. Har jag förstått det hela rätt?
Ja. I Hot när det sings var det mera så.
Som, ja, men jag uppfattade det som så också.
Att man inte behövde dansa längre för att fixa brudar.
Det är drömmen.
Som de sa, ja. Men sen var vi ju... Benny och jag jobbade ihop och Frida och Agneta hade ju sina egna karriärer. Så vi träffades ju bara liksom socialt och umgicks. Ja, jag tror vi umgicks i nästan 2 eller 3 år innan idén kom att, men skulle vi inte kunna hitta på någonting ihop? Så det var totalt organiskt. Folk tror nästan inte på det, men det är 2 liksom par där det råkar vara så att killarna är producenter och låtskrivare och tjejerna är sångerskor. Och så kommer de inte på att de ska göra en grupp förrän efter 2 år.
Men det är ju vissa låtar som du har gjort som, alltså, det är ju som att tända en eld på ett dansgolv vad som helst i världen när Dancing Queen sätter igång. Mm. Vad tänker du kring det?
Ja, det där är en intressant fråga, därför att känslomässigt är det nästan omöjligt att omfatta det, att just nu spelas en låt någonstans runt världen.
Som fyller ett dansgolv och som gör 200 människor lyckliga.
Eller någon annan låt som någon lyssnar på. Och alla människor som kommer fram till mig och säger, du anar inte vad det har betytt och så vidare. Det där är... Alltså, man förstår ju intellektuellt siffror när man ser antal försålda album och allt det där. Men just att känna att man har berört så många människor, det är svindlande och väldigt svårt att omfatta. Men jag liksom förstår det intellektuellt, men
ja,
det är ju... Du skrattar, det är inte lätt. Jag funderar på det här jättemycket. För att jag får ju frågan, hur känns det? Och vi gjorde ju liksom de här låtarna. Vi skrev det bästa vi kunde, och när vi hade en låt som vi tyckte, ja, men det här är tillräckligt bra. Ja, då gick vi in i studion och så spelade vi in det där. Och sen, utan att ha någon tanke på vad som skulle... om det skulle bli något bra av det eller om det skulle få framgång eller inte. Och sen ger man ut det. Och så råkar folk liksom ha samma smak som en själv. Och så händer det som händer. Men jag har ingen aning om varför.
Men när ni var klara med Dancing Queen, känner ni inte nu den här låten kommer få evigt liv eller?
Nej, vi kände att det var en jävligt bra låt. Men det var allt. Nej, jag hade ingen svär. Ingen av oss hade en aning om att det skulle bli en jättehit. Och det var samma sak med alla låtar vi gav ut.
Du, jag tänker vi ska avrunda lite här och vi ska, vad heter det, göra som ett litet avatarexperiment, för att man undrar ju lite hur det är att driva hotell tillsammans med sin dotter, och då kan vi fråga henne här, kan vi se om det här är som Avatar, nu ska vi se om det kommer funka. Hörs Anna, hör du oss?
Jag hör er, hör ni mig?
Oh, vi
ja,
hör
dig. Hej,
vi
Anna.
Ser dig också.
Hej, hej.
Älskade dotter.
Hej pappa.
detta.
Vi frågar Anna då, hur är det att driva hotell med sin pappa?
Ja, för min del så funkar det ju väldigt bra. Jag tror pappa skulle säga detsamma. Han är ju väldigt kreativ och flexibel som person, så att det, och sen är han ju inte direkt med i den dagliga driften, så att, nej, men jag tycker varken vi går varandra på nerverna eller stöter på några problem. Jag tycker det funkar bra.
Hur var det att anställa sin dotter?
Ja, det var, hon löste en väldigt knivig situation. Därför att när hon kom till mig och sa, ja men du, jag och min man Kalle, vi har ju suttit och funderat över, skulle inte vi kunna driva Slottsholmen? Och just då i det ögonblicket så hade jag katastrof där med de som skötte driften innan Anna kom in. Så hon kom in som en räddande ängel, faktiskt. Eller hur, Anna?
Det var fint beskrivet.
Ja.
Det tar vi.
Men det är sant också.
Vi ska se här om vi kan se en bild här. Vi ser en bild. Vi kan man få, inte ta bort Anna, men här. Du är med här. Det här hotellet är alltså det bakom där. Och sen så, vad är det här? Kan inte Björn berätta vad det är för något?
Det är ett gammalt badhus som vi har restaurerat. Det är jugendstil som ni ser, och så det är väl från slutet av 18 eller början av 1900-talet. Och vi har gjort ett fantastiskt slags romerskt badhus av det inuti. Så det är en av de grejerna som folk får uppleva när de kommer till Slottsholmen. Det är en av de grejerna som gör det till en destination.
Du... Nu så... Kan vi få tillbaka Anna här?
Ja.
Där kom du, härligt, härligt. Men du får chansen här nu, varför ska man komma till Västervik?
Ja, jag anser ju att Slottsholmen är byggt på en av världens vackraste platser. Vilket rum du än bor i så har du ju en helt makalös utsikt över vattnet. Och sen har vi ju varmbadhuset, vi har konferenslokaler och allt det där. Men det är lite unikt just med location och med hjärtat som finns här, det tycker jag.
Det är väl ett litet ABBA-museum också, kan man inte säga det?
Ja, det har ju väldigt mycket av mig i det i alla fall. På många olika sätt, inte bara min dotter utan ja, matsedlar och allt möjligt. Mor Ainas strömming. Exempelvis. Det var en strömming som min mamma serverade på lördagarna alltid. En variant av den får man ibland på Slottsholmen.
Det finns en bok också som man bara kan läsa där.
Ja, just det. Det finns en bok som man bara kan köpa på Slottsholmen. Som är små historier ur mitt liv och speciellt kanske då från Västervik.
Du, vi tackar Anna. Och så har jag min sista fråga som jag ställer till alla
människor. Tack Anna, hej då.
Och den är så här, har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa?
Det har du säkert.
Men då är det så smart att då kan jag säga så här, men då kan du ställa den frågan till dig själv och så kan du svara på den. För det är oftast folk som vill prångla ut olika grejer när jag ska intervjua dem.
Jag är intresserad av hur det går för reseindustrin.
Ja, men
det kan du svara på.
Ja, nej, men min bild är att det är väldigt positiv stämning i reseindustrin just nu. Det känns som det var någon som skrev i Travel News att folk har lite ångest för lågkonjunkturen och de löser det genom att konsumera resor och gå på hotell och äta på restaurang och så.
Ja.
Så att det känns som att det fortfarande finns ett väldigt stort intresse för de produkter som reseindustrin tillhandahåller.
Ja.
Jag känner mig liksom positiv. Så där. Sen så har jag ju varit i lite olika branscher och bevakat dem. Och det finns en kundvändighet i reseindustrin som inte finns på i till exempel reklambranschen som jag tidigare bevakade. Så att vi har gått till mod och jag tycker de är väldigt trevliga också, folk som är på reseindustrin.
Ja, det måste de ju vara.
Det ligger
ju liksom i sakens natur. Ja.
Men du, jag tackar dig så jättemycket för din
Tack
tid och för att
själv
du ville komma hit.
Det var jättetrevligt. Tack ska ni ha.
Tack.
Ja, det var en intervju från Travel News podcast. Klicka tillbaka till systemet så finns det hur många intervjuer som helst som du kan lyssna på. Och går in på Travel News hemsida, ja, då kan du läsa nyheter om reseindustrin i parti och minut. Vi publicerar mellan 5 och 10 nyheter varje dag. Gillar du Travel News? Ja, då ska du förstås skaffa Travel News Premium. Där får du exklusiva och unika artiklar om reseindustrin flera gånger om dagen. Vi publicerar ungefär 500 premiumartiklar varje år. Ja, det var väl det. Prenumerera gärna på Travel News podcast och så hörs vi snart igen. Tack så mycket för att du lyssnade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.